Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag har tagit ut ett litet stycke ur vår predikotext. Det är fjärde versen och första delen av femte versen i Romarbrevets 12:e kapitel. Och där står det så här: ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Och lemmar, det kanske inte är så vanligt ord att använda. Malin, vet du vad det är? Nej, det är inte så vanligt. Så det betyder, det syftar på kroppsdelarna som kroppen består av. Inte inre organ och så, utan de yttre kroppsdelarna som kroppen består av, det är våra lemmar. Och de har inte samma uppgift, utan de har olika funktion, de har olika arbete att utföra. De är olika och de har olika arbete att utföra. Vad är lemmarna för något? Ska vi räkna upp några lemmarna och
armarna
och vad har de för uppgift?
Bära upp.
Ja, benen, att bära upp hela kroppen. Så ben och fötter har vi ju. De har uppgift att bära upp hela kroppen och förflytta oss så att vi kan gå från ställe till ställe.
Ögonen,
vad har de för uppgift?
De måste se.
Att se. Och öronen?
De hör.
Ja, de har att tala med. Ja, du nämnde händer, armar och händer, vad har de för uppgift? Bära saker, va? Hit och dit, händerna kan göra väldigt fina saker som att skriva, eller att sy, eller att binda flugor, någon pyssel. Mm. Och när man till exempel ser någon spelar fotboll, som är skicklig på att spela fotboll eller hoppa på studsmatta, då ser man ju hur vad bra alla kroppsdelarna är på att samarbeta för att få till det så där. Vad fint det går. Och det här bibelstället liknar oss som församling. Ja, vad kan vi säga om oss som församling, om vi liknar oss vid kroppsdelar? Vad kan vi säga om oss som församling?
Att vi är en kropp.
Ja, att vi är en kropp, men var för sig så kan vi ju säga att vi är väldigt olika. Vi finns inte här i rummet två stycken som är lika av varandra, utan vi är väldigt olika och vi har olika förmågor och olika uppgifter, olika arbete att utföra. Och hur vill Gud att vi ska utföra vårt arbete?
Med kärlek, med tro och hjärtat.
Ja, först kärlek så här, så att vi gör det ju i samarbete med varandra. Och vår uppgift är ju att tillsammans utföra Guds vilja. Och hur är det möjligt? Jo, då sa du med tron i hjärtat. Så ser ni i slutet på versen. En kropp i Kristus. Och vad betyder det att vara i Kristus?
I tron.
Ja, i tron på honom. Så, och det är enbart genom tron på honom som vi blir medlemmar i Guds församling, i Guds familj och en del i Kristi kropp. Så det är enbart genom tron på Kristus som vi är en del i den här kroppen. Och det är enbart i Kristus med Jesu hjälp som vi kan utföra vårt arbete i ödmjukhet tillsammans med andra. Så att vi tillsammans utför Guds vilja. Så vi ska knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre Jesus, att du har gett oss rätt att bli en del, en medlem i din församling, en medlem i en del i din kropp. medlem i Guds familj genom tron. Och nu ber vi dig att du hjälper oss att i ödmjukhet tjäna varandra och hjälpa varandra så att vi tillsammans som en församling, som en kropp, gör din vilja. Amen. Vill ni jag ska läsa bibeltexten en gång till, predikotexten, kanske gör det. Det är Romarbrevet 12, 1-5, och nu får vi hela det sammanhanget. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet. Så börjar Paulus den här 12:e kapitlet som är inledningen till en ny del av Romarbrevet som handlar om vårt liv. Och Gud har bevisat oss barmhärtighet. Han har sänt sin son till vår frälsning. Kristus har offrat sitt liv för att sona vår synd. Och han har vunnit evigt liv i gemenskap med Gud åt oss. Och idag så i den här texten så uppmanar Paulus oss vid Guds barmhärtighet att offra liv för liv. Så Kristus har offrat sitt liv för oss för att vi ska offra vårt liv för honom. Och vårt offer, det består att vi ständigt tackar honom, ärar honom och tjänar honom enligt hans vilja. Det är den ena delen. Och den andra delen där anpassar inte efter den här världen. Vi ska inte smälta in. Så Paulus skriver så här i Filipperbrevets andra kapitel. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Så det här är motsatsen till att vara kamouflerad. Lysa som en stjärna. Så den som är kamouflerad, han smälter ju in i omgivningen så att han inte märks längre. Men ett liv i lydnad för Guds vilja, det är ju allt annat än ett kamouflage i den här världen. Ett liv i lydnad för Gud kommer att avvika från det liv, den livsstil som den stora mängden människor lever. Och när vi gör Guds vilja och håller fast vid hans ord, då kommer vi inte att smälta in i mängden, smälta in i omgivningen, utan tvärtom lysa som stjärnor i världen. Det här för med sig också nackdelar för oss, för att den som är väl kamouflerad, han blir ju aldrig skjuten. Alltså av fienden, han blir aldrig upptäckt, han blir aldrig måltavla för fienden. Men när vi lever i lydnad för Guds vilja och lyser där som stjärnor i världen, ja, då blir vi ju genast måltavla. Då känner alla Guds fiender igen oss. Och vi får människors hån och fiendskap. Och så här är det ju, att den otroende världen kommer ju inte att förändra sig, förändra sin livsstil för vår skull. Utan den här otroende världen, den här otroende världens människor kommer ju att fortsätta. Det rullar bara på i en ständig strävan efter, ja vad strävar man efter? Ja, man strävar efter, man sätter sig själv främst, det är ju den syndiga människans egoism som skiner igenom. Så att man strävar efter självförverkligande, man strävar efter att uppfylla sina önskningar, få det man vill ha. Man, vad det nu kan vara, framgång, pengar, njutning, berömmelse, makt. Och när vi ser, alltså det finns en frestelse att anpassa sig efter världen. Det finns en anledning till varför Paulus uppmanar oss att anpassa er inte efter den här världen. Utan när vi ser vad den här världens människor uppnår och vad de njuter, så väcker det ju lite avund. Och vi kan till och med börja klaga mot Herren varför han har gett oss en så orättvis livssituation, så att vi ska vara de enda i hela världen som måste avstå från allt det här som är njutning och vad andra strävar efter. Och vad har vi för det hela? Jo, har vi bara att vi blir igenkända och utsatta för hån och förakt. Och det här, det kan få kristna att tappa modet, att ge upp trons kamp och istället börja smälta in, anpassa sig efter världen. De här frestelserna, det är ju inga ovanliga saker, utan det är sånt som vi känner igen och som kan drabba alla. Och hjälpen mot frestelserna, de finns hos Herren. Paulus skriver så här i 1 Korintierbrevets 10:e kapitel: ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Så hjälpen finns hos Herren, och det är viktigt för oss att inte falla för den här frestelsen att anpassa oss efter världen. Jesus säger på ett ställe: ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Gud, han har lovat oss ge oss en utväg ur frestelsen så att vi kan härda ut. Och idag så undervisar Paulus oss var vi ska hämta kraft för att leva som Guds barn, leva som lemmar i Guds familj, leva som Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Var finns kraften? Ja, vi ska titta lite grann på hur Romarbrevet är uppbyggt. I det 8:e kapitlet i Romarbrevet så börjar Paulus att undervisa om, tidigare han undervisar om i några kapitel, om Guds barmhärtighet. Vi har fått barmhärtighet av Gud utan egen förtjänst, enbart av Guds nåd. Och det är Guds barmhärtighet som är orsak till vår frälsning. I det 8:e kapitlet så börjar Paulus undervisa om Guds nådiga utkorelse. Så när vi börjar plågas av synden, det här ständiga misslyckandet, vi gör inte det goda som vi vill, utan synden ger sig till känna. När vi plågas av syndens fördärv i oss, och när vår tro prövas, när vi utsätts för lidanden, då tröstar Paulus oss med att vår frälsning är helt trygg i Guds hand. Han har utvalt oss till frälsning och på grund av sin stora nåd. Och därför har han kallat oss genom tron på till tron på Kristus, genom han har kallat oss genom evangeliets predikan och gett oss tron. Och Guds handlande med oss slutar inte där, att han har gett oss tron och så lämnat oss, utan han ska helt visst också förhärliga dem som han sina. Inget skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår frälsare. Vi är helt trygga hos honom. Och så kommer så den här andra delen som börjar med Romarbrevets 12:e kapitel, där Paulus förmanar oss att frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, vår andliga tempeltjänst. Och han förmanar oss vid Guds barmhärtighet, som han ju så utförligt har beskrivit i kapitlen före. Det är Guds barmhärtighet, det är i Guds barmhärtighet som kraften finns till det här nya livet som han uppmanar oss till. Så tänk på Guds barmhärtighet. Tänk på den oförtjänta nåd som Gud har visat dig i Kristus. Tänk på Kristi lydnad och hans offer i ditt ställe. Se allt vad Gud har gjort för dig och låt dig inte lämna dig oberörd. Utan reagera på Guds nåd och svara. Och hur ska vi svara? Ja, vårt svar på Guds barmhärtighet, det är att offra liv för liv. Kristus har offrat sitt liv för oss och vi frambär vårt liv som ett tackoffer till honom. Vad innebär det? Jo, att frambära sitt liv som ett tackoffer till honom, det innebär inte att nu avsätter vi en timma, det är ju söndag idag, vi går till kyrkan, vi avsätter väl en timma till gudstjänst. Men resterande av veckan så arbetar vi och strävar efter att förverkliga oss själva. Nej, det här innebär att hela vårt liv ska vara en andlig gudstjänst, där vi ständigt tar emot kraft av Guds barmhärtighet, ständigt lever av Guds ord, förlitar oss på Guds nåd och hjälp, ärar Kristus genom tron, tackar Gud för allt som han ger oss, tjäna honom med allt vad vi gör. Paulus han skriver vidare: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och det här är ett tema som återkommer gång på gång i Bibeln. Vi kan se det på många ställen. Så vi ska inte anpassa oss efter den här syndiga världens liv och livsstil. Istället ska vi förnyas genom Guds ord, så att vi bär frukt i goda gärningar. När man hör det här så tänker jag på den första Saltarsalmen, som är som en inkörsport eller en introduktion till hela undervisningen i Saltaren. Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd, inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar, och allt vad han gör lyckas väl. Så ni ser stegringen här. Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd, alltså inte antar deras värderingar som sina egna värderingar. Salig är den som inte går på syndares väg, alltså inte gör sig delaktig i deras synder. Salig är den som inte sitter bland bespottare, alltså inte gör sig hemma. Här är jag hemma bland dem som hånar Gud. Och allt det här, Det sammanfattas i de här korta orden av Paulus. Anpassar inte efter den här världen. Salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Och i Psaltaren 1 så ser vi hur Guds ord liknas. Tänker den här klara vattenbäcken som rinner fram. Klart, kallt källvatten. Och så står där ett träd vid vattenbäcken. Och trädet, det klara vattnet får trädet att grönska och bära frukt. Och det är Guds ord som åstadkommer en sån förvandling hos oss som Paulus talar om. Sinnets förnyelse som sätter oss i stånd att pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så den som hämtar kraft och näring ur Guds ord, han sätts i stånd till allt det här goda. Och han bär frukt i goda gärningar. Och vår epistel är mycket konkret. Paulus är mycket konkret när han undervisar oss om resultatet av sinnets förnyelse. Ty kraft av den nåd som jag har fått, säga till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha. Vad är det för påstående egentligen? Du ska inte tro att du är något. Du ska inte tro att du duger till något. Du ska inte tro att du är bättre än vi. Att du är bättre än någon annan. Är det jantelagen som man kommer med här, Paulus? Nej. Vad han vänder sig mot är ju den stolthet, egoism och självförverkligande. Stoltheten hör till människans synda fördärv. Och allt sedan syndafallet så vill ingen stå tillbaka för någon annan. Det hör till den fallna människan att hon vill framstå som bättre än andra. Hon vill framstå som godare, som mer betydelsefull och viktig person än andra. Men vad Paulus manar oss till, det är en väg till verklig storhet i Jesu efterföljd. För Jesus sa ju vid flera tillfällen till sina lärjungar så här: den som är störst bland er ska vara det andras tjänare. Och så visar han det på ett mycket åskådligt och pedagogiskt sätt när de kom till den sista kvällen här för att äta påskalamsmåltiden, den sista påskalamsmåltiden. Vad gjorde Jesus? Jo, han böjde sig ner och tvättade sina lärjungars fötter. Så förstår ni vad jag har gjort mot er? Så verklig storhet visar sig inte i självupptagenhet, självförverkligande eller stolthet, utan i ödmjuk tjänst. Paulus uppmanar oss på ett annat ställe: var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Så Paulus, han ställer fram Kristus som ett exempel för oss. Kristus som för vår skull ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset. Och Paulus ställer på ett annat ställe fram också sig själv som ett exempel för oss. Och där han skriver: själv försöker jag i allt foga mig efter alla. Och jag söker inte mitt eget bästa, utan det mångas, att de ska bli frälsta. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Och sen så ger Paulus oss en plattform. Det här vi ska börja. Att göra det som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I församlingen så får vi rika tillfällen att göra goda gärningar som behagar Gud. Och Paulus han liknar församlingen vid kroppen och kroppens lemmar, de olika kroppsdelarna. Ty liksom vi i en kropp har många kroppsdelar och alla kroppsdelar inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras kroppsdelar. Säger vi då, så förstår vi det bättre. Och alla kroppsdelar behövs ju för att kroppen ska vara fullt funktionsduglig och vid god hälsa. Kroppsdelarna har inte samma uppgift, men tillsammans så utgör de den här funktionsdugliga, underbara, livsdugliga kroppen. Och på liknande sätt så är församlingen en samling människor med olika bakgrund. Vi kommer från olika familjer, med olika familjetraditioner. Vi är uppfostrade på olika sätt. Vi kan komma till och med från olika kulturer. Vi har olika vanor, olika intressen. Vi är ju olika till vår personlighet och vårt temperament. Vi har olika begåvningar. Vi har olika förmågor. Vi har olika andliga gåvor. Men de här olikheterna, de ska ju inte leda till konkurrens och konflikter så att vissa anser sig för mer än andra. Eller vissa, jag vill inte stå tillbaka för någon annan för att någon annan ska komma fram. Och absolut så får det ju inte leda till oförsonlighet på något sätt. Utan istället så är de här olikheterna mellan oss en möjlighet för oss att få allt det arbete gjort som ska göras i Guds församling. Så vi kan ju, ni kan ju sen när ni kommer hem så kan ni fortsätta läsa hela Romarbrevets 12:e kapitel om alla de tjänster och uppgifter som ska utföras i församlingen. Och när ni läser det så kan ni fundera, så skulle jag kunna göra alla de här uppgifterna? Behöver jag egentligen någon annan, jag som är så bra? Jag kanske kan vara en församling bara jag själv. Så nej, alltså en person klarar ju inte alla uppgifter som ska utföras. Utan olika människor med olika förmågor utgör tillsammans en fungerande församling. Liksom kroppsdelarna utgör en fungerande kropp. Och uppgiften, arbetet som vi tillsammans utför, är att göra Guds vilja. Och det är stoltheten som inte vill stå tillbaka för någon annan som är det stora hotet för enheten i församlingen. Och det är därför Paulus manar oss att inte ha högre tankar om oss själva än vi bör ha. Man kan säga att vi har, han ger oss två olika mätinstrument, två tumstockar, en jättenoggrann och så en pytteliten som man knappt kan mäta med. Och när det gäller den här mätaren så som vi mäter våra medkristna svagheter med, Så ska den vara så liten så det går knappt att mäta någonting. Vi får inget utslag när vi ska mäta våra medkristnas svagheter eller brister. Utan Paulus skriver så här: ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Däremot när det gäller att våra medkristnas tjänst, våra medkristnas tjänst i församlingen, då ska vi ha ett mätinstrument som direkt ger utslag. Och här ska vi ha ett känsligt mätinstrument som vi direkt se att här måste vi agera, här ska vi agera. Och hur ska vi agera? Jo, vad ska vi göra? Jo, Paulus skriver lite längre fram i Romarbrevet 12: var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Det är enligt Guds vilja. Så. Och det här som Paulus har manat oss till, den här innerliga broderliga kärleken, den här ödmjuka tjänsten, Guds tjänsten som han manar oss till, det är ju ingenting som vi kan prestera i egen kraft, utan kraften finns i Guds nåd och barmhärtighet för Kristi skull. Det är alltid där vi ska börja. Vi ska själva ta emot nåden genom tron. Vi ska varje dag leva av Guds ord som är lik den här klara vattenbäcken som rinner fram, som ger trädet näring och kraft så att det grönskar och bär frukt som behagar Gud. Amen. Låt oss be. Allsmäktige Gud, vår Fader i himmelen, sänd din ande till oss att stärka vår tro på Kristus och helga oss genom evangeliet. Hjälp oss att hålla oss till ditt ord så att vi får kraft att grönska som ett träd vid vattenbäckar. Käre Jesus, väck i oss en innerlig kärlek till varandra så att vi tjänar varandra så som du har tjänat oss i kärlek och ödmjukhet. Säg nåd till oss och ta emot vår tackoffer, vår andliga gudstjänst. Amen. Thank you.